Lovsångare. Det är ju så här i jultider och julgransshowtider och så vidare, så är det mycket, mycket resurser som får hit och dit, så det har varit stor omsättning och våra musiker och sångare har visat en fantastiskt stor generositet. För vi hade ett fullt band här idag också, så jag tycker ni ska ge dem en stor applåd. Tack ska ni ha. Det är fantastiskt med frivilliga som söndag efter söndag ställer upp, sänker de mig lite grann där i apparaten. Söndag efter söndag ställer upp och tjänar, och det är faktiskt fantastiskt att innan varje möte så samlas vi här hela gänget, och det är så roligt att se en stor skara som har gett av sin tid och som har gett av sina resurser för att tjäna Jesus och för att tjäna dig som kommer hit, och det är verkligen en stor ära att få vara med i den här församlingen och se den tjänstvillighet som finns. Det fyller dig med tacksamhet. Okej, du har väl inte hunnit äta så mycket julmat ännu, så du är väl inte nådest för den sakens skull. För nu ska vi tala och fortsätta serien ur Romarbrevet, och nu har vi ju verkligen kommit till crescendot. Till Romarbrevet 8. Romarbrevet kapitel 8. Romarbrevet 8 är orsaken till varför jag är här. Skulle det inte vara för Romarbrevet 8 så skulle inte jag vara här. Romarbrevet 8 är på något sätt det är i särklass mest lysande, hoppingivande och gudomliga budskap du hittar i hela Bibeln. Så om inte du läser någonting annat den här julhelgen, så läs Romarbrevet 8. Det är ett så enormt fantastiskt budskap i den här bristfälliga och sårade och sargade världen. Inte bara utanför kyrkan utan också inne i kyrkan, inne i församlingen, så ser man bristfällighet och man ser utmaningar och problem. Då lyser Romarbrevet 8 så fantastiskt underbart, så man kan nästan bli rörd. Men jag är ju kar, så jag kan ju inte. Men i alla fall, sorry lite grann om jag blir berörd och blir lite grann entusiastisk idag, så får du skylla det på Romarbrevet 8:s fantastiska framläggning. Jag älskar Bibeln, därför att Bibeln är väldigt, kanske du tycker att det är lite ovanlig kommentar för Bibeln, men Bibeln är väldigt realistisk. Bibeln är inte någon sån här utopisk berättelse om en perfekt värld där ingenting går snett, utan Bibeln är väldigt rakt på sak. De karaktärer som nämns om i Bibeln, så nämns inte bara som, det är inte bara en Instagram-profil eller en Facebook-profil på de här personligheterna som finns i Bibeln, utan väldigt rakt på sak, både med det goda och med det onda, och med det som lyckas och det som misslyckas. Därför ger Bibeln väldigt mycket hopp, därför att det är så lätt att känna igen sig. För om du är som mig, om du är som jag, heter det på svenska. Om du är som jag, så är du ibland lite trött på allt som pågår. Mycket saker som händer och mycket saker som man kanske inte riktigt vill ska hända. Och saker och ting som på något sätt på nytt igen bara bekräftar ens bristfällighet och bekräftar ens utmaningar där man inte räcker till, där man skulle vilja så mycket, men det blir inte alltid riktigt 100%. Eller hur är det med dig? Räcker du till för allt du vill? Nej, exakt. Det är som det står i Bibeln, att viljan finns där, men inte alltid, man lyckas inte alltid, man räcker inte alltid till. Och i kristens sammanhang kan det här bli extra jobbigt, eftersom man ibland kanske känner att Gud förväntar sig att du ska räcka till. Gud förväntar sig att du ska nå upp till den här ribban, nå upp till de här högt ställda förväntningarna. Men då tycker jag att det var så underbart att läsa Romarbrevet 1-7. Och på något sätt, där vi på något sätt har lagt en grund för det här. Och kommer du in nu och första gången här och lyssnar på Romarbrevet 8, så kan det hända att du lite grann nästan tänker sig faller av vagnen. För vi kan inte repetera allt det vi har sagt hittills, men lyssna gärna på undervisningsserien, och vill du inte göra det så läs Romarbrevet 1-7 när du kommer hem, så förstår du att Paulus, han lägger en väldigt realistisk bild på Guds storhet och på mina begränsningar, på Guds fullkomlighet och min ofullkomlighet, och det bäddar för någonting väldigt, väldigt befriande och någonting som på något sätt får sin klimax här i Romarbrevet 8. När vi har läst de här första 7 kapitlerna, så har vi talat en del om lagen och Guds lag och det som Gud lägger fram i framförallt i Gamla testamentet, men också en hel del i Nya testamentet, och de på något sätt krav som finns för att kunna behaga Gud eller för att kunna komma till Gud. Och ibland så kan man tänka när man läser Romarbrevet fram till vers 8, kapitel 8, att lagen är problemet. Vi kastar ut lagen så blir det så jättemycket roligare för oss. Vi slänger bort den och så lever vi lite hur vi vill. Men lagen är inte problemet, utan det framkommer väldigt tydligt i Romarbrevet att jag är problemet. Okej? Lagen hjälper mig bara att se mitt problem. Paulus säger så också på ett ställe att innan lagen kom så var synden död. Och kan man tänka så här, fanns det ingen synd då innan lagen kom? Jo, den fanns där, men jag såg den inte. Så när lagen kom så blev det uppenbart, så blev jag överbevisad över hurudan jag var. Innan Guds lag så existerar synden, men vi var blinda för det. Som Paulus säger i Romarbrevet 7 och 18, säger han så här: för jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda, det förmår jag inte. Det här säger Paulus, epitetet superapostel. Det tycker jag vi borde hitta på här. Om någon skulle få det epitetet superapostel, så är det ju Paulus, eller hur? Han var på något sätt apostlarnas apostel. Det var han som fick största spaltmetarutrymmet i den här boken, i Nya testamentet. Han har skrivit de flesta brev. Han var superapostel. Men samtidigt så utbrister han det här. Samtidigt så utbrister han det här, hur han längtar att göra det goda, men han räcker inte till. Och lagen på något sätt blir ett bevis för, eller en indikator på, att han inte klarar av det. Ända fram tills vi kommer då till Romarbrevet 7 i slutet där, när han utbrister: jag arma människa, vem ska frälsa mig från den här dödens kropp? Han kommer fram till att Guds lag är bra, Guds lag är rätt, den är helig och den är allt genom god, men att han inte klarar av att hålla den, och då blir ju lagen någonting negativt, eller hur? Det som var tänkt mig till liv, säger han, det blev till min död. Det som var tänkt att på något sätt visa mänskligheten vägen till Gud, vägen till gemenskap med Gud, som lagen är tänkt att göra. Det blev nu mig till död, därför att jag inser att jag inte klarar av det. Jag klarar inte av att hålla den. Och han har gått på där då i Romarbrevet 7 som vi talade om för två söndagar sedan. Och 39 gånger från då vers... mörkt här, så man ser inte. Från vers 14... i kapitel 7 till vers 24, så han 39 gånger fokuserat på sin egen oförmåga till att behaga Gud. Och om superaposteln Paulus gör det här, då tycker jag att vi är ganska gott sällskap. För om inte ens han klarar av det, så kan du med gott samvete bekänna det för dig själv: inte jag klarar av det heller. Eller hur? Eller kanske du vill ge Paulus några lektioner i dina fördolda knep hur man ska klara av det här. Men det blir helt klart en konklusion att det här går inte. Det här fina som Gud ställde upp för mig, det här som han gav bland annat då åt Mose på Sinaiberg, de 10 budorden, det som han gav åt sitt folk Israel, och som han förklarar vägen till gemenskap med honom, det blev inte någonting. Utan det blev prästens lilla kråka. Det är lite en slankade hit och en slankade dit och mest slankade ner i diket. Eller hur? Och det är ju på något sätt en sammanfattning av stora delar av gamla testamentet. Men så kommer vi då till Romarbrevet 8. Och vi firar jul nu. Och vi har faktiskt firat gudstjänst här tidigare i den här söndagen. Vi hade en engelsk gudstjänst här klockan 11. Och då sa jag så här att julen är på något sätt Gud som lägger ner foten. Julen är på något sätt Gud som under hela tiden fram till det har gett oss råd, har försökt hjälpa oss på vägen, som en liten förälder som lite hjälper sitt barn att cykla, och så här ska du göra och så här ska du fokusera och det här ska du göra, men det går i diket hela tiden. Men julens budskap, det är Gud som sätter ner foten och säga att det här blir inte nå, jag får göra det själv. Det är julens budskap i sammanfattning. Där på något sätt Gud kommer ner hit till jorden. Därför är det så fantastiskt att i jultiden läsa Romarbrevet. Och nu ska vi ta en liten sneak peek på Romarbrevet och läsa Romarbrevet 8:1. Och med bagaget, allt det här bagaget som vi har talat om tidigare, hur inte vi klarar av det, så står det så här i Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Originalproblemet för oss när vi följer synd som mänsklighet, det var att vi hamnade i skuld. Eller hur? Vi hamnade i skuld till Gud, och som resultat av det får vi fördömelse. Det är det som händer. Du kanske inte säger att du har fördömelse i dagligt tal. Men fördömelse får du när du inte lyckas infria dina förväntningar. Då hamnar du i skuld. Och det var vårt problem, människans problem för Gud. När Gud kom sen i lustgården, så står det att människan gömde sig för Gud. Därför att hon upplevde sig naken. Hon upplevde sig avslöjad, hon upplevde sig genomskådad, och det kom fördömelse över. Och så säger Paulus, efter hela det han har sagt i Romarbrevet 7, så finns nu ingen fördömelse. Det här är julens budskap, det här är som änglarna som kommer ner till jorden. Ni vet när du sjunger Joy to the World och allt det här. När änglarna kommer till och proklamerar det här. Det finns någon, eller som Jesaja profeterar, det ska inte vara nattsvart där nu ångest råder. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Gud sätter ner foten. Det står i Bibeln, när tiden var fullbordad, så sände Gud sin son i världen. Det här har alla profeter i Gamla testamentet pekat på, det här. Och det Gamla testamentet och profeterna ska förstås utgående från julens budskap. Allting pekar på julens budskap och påskens budskap. Att det kommer någon som ska ta bort fördömelsen. Det kommer någon som ska sätta allt till rätta. Om vi läser Romarbrevet 8:1, så ser vi att det stämmer väldigt mycket till det vi har läst tidigare i Romarbrevet 5:1. Där det står, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och Romarbrevet 8:1, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Om fokuset har varit på mig hittills i Romarbrevet, speciellt i Romarbrevet 7, så skiftar nu Paulus fokus och så talar han om den verklighet som finns i Jesus Kristus. Eller hur? Och när han talar om den, så talar han om den som en fullbordad verklighet. Alltså det är inte någon en dag bara du blir tillräckligt bra, eller någon gång bara du kommer på god fot med Gud, så kommer nog fördömelsen att försvinna. Han säger, så finns nu ingen fördömelse. Ja, men jag känner fördömelse. Ja, det är en annan sak, och det ska vi komma till lite senare. Men Paulus säger så här, just nu finns ingen fördömelse mellan dig och Jesus. Just nu när du kommer till Jesus, så behöver du inte vara lite så här generad, lägga händerna i fickorna och titta neråt lite så här. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och det här är ett totalt oväntat statement som Paulus säger. Det står vidare i vers 2. För livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Och så konstaterar han, det som var omöjligt för lagen, och det här blir klart för oss nu här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom våran syndiga natur, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer. Han som till det yttre var likt en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så ska lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Nu måste vi lite grann fundera på det här, för att nu kommer det in lite så här komplicerade begrepp, och vi ska reda ut de här begreppen här. Men min startfundering när jag läser, hur har vi kunnat få det så fruktansvärt om bakfoten som kyrka generellt? Hur kan vi, jag säger inte att vi har missat det helt och hållet, men kyrkan i sig är inte känd för ett frigörande budskap. Kyrkan i sig bland människor generellt är känd för att fördöma, för att på något sätt vara lite sur och lite tvär och lite nej och lite sådana här saker. Det är kyrkan känd för, medan det här budskapet är någonting helt annat. Han säger, så finns det ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Han frågar inte efter vad du har gjort. Han frågar inte efter hur bra du har presterat. Utan han säger att det finns ingen fördömelse. Och när du säger män, så finns det inga män. Inga kvinnor heller. Utan det finns ingenting på något sätt som kan komma mellan. Utan han säger, det finns ingen fördömelse. Jag älskar de här uttalandena av Paulus, för de är så definitiva, de är så konkreta. Vi har ofta många män och många klausuler och så vidare, men inte Paulus. Kyrkan borde ju vara den plats som överflödar av nåd till en förlorad värld. Eller hur? Om någonstans, jag menar, du läser nyheten, det är inte så goda nyheter. Om det är någonstans du borde få höra goda nyheter, så är det här. Eller hur? Oberoende av världsopinion, oberoende av omständigheterna, oberoende av allt som pågår runt omkring, så här borde det, den här platsen borde vara känd för. Här får man i alla fall positiva nyheter. Här går man lättare härifrån. Det är inte alltid så. Man kan få det om bakfoten. På två sätt. Det första sättet, det är att inte förstå att man är förlorad. Eller hur? På det sättet kan man få det om bakfoten. Och om man inte förstår att man är förlorad, så kommer högmod och så kommer andra saker i vägen. Men det är ett sätt att få att inte förstå det här, att få det om bakfoten. Att man inte är förlorad. Det andra sättet att få det om bakfoten, det är att vägen till livet går genom att ta sig i kragen. Okej? Okay? Du kanske förstår att du har en skuld, men hur kommer du ur den skulden? Vad ska du göra för att komma bort från det här? Det är de bästa sätten att få det här om bakfoten. Men Paulus, han skriver inte ett individuellt evangelium där han på något sätt frågade, ja, vad har du gjort och så vidare. Utan han säger, det finns ingen fördömelse. Därför att evangeliet är ett budskap inte om dig. Hallå. Evangelium handlar inte om dig. Och tack och lov att inte evangelium handlar om dig. Om det fanns 39 gånger jag i slutet av kapitel 7, så finns det nu 13 gånger Gud, Jesus och den helige ande från Romarbrevet 8 och 1 till Romarbrevet 8 och 7. Här är ett helt fokusskift, därför att evangelium handlar om att någon annan har kommit in och gjort det du borde. Okej? Okay? Någon annan har löst ekvationen. Och så länge du tror att du ska göra det själv, så kommer du att leva i slaveri. Du kommer inte att leva framgångsrikt. Romarbrevet då. Idag kommer vi, bara så att du vet vad vi har för utmaning idag. Vi kommer att dela upp det i två delar. Nämligen, vi kommer att läsa vers 1 till och med vers 17 idag, och så kommer vi att ta andra delen av Romarbrevet 8 följande gång. Eventuellt kanske vi börjar det nya året till och med det. Men från vers 1 till 4, det som vi har läst just, det handlar om det som redan är klart. Okej? Okay? Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Därför att Gud gjorde det här klart i Jesus Kristus. När han sände honom hit, så skulle lagens krav uppfyllas, står det, i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Den andra delen, verserna 5-8, så beskriver två typer av människor. Det är det här du behöver lyssna på. Det talar ju om det här anden och köttet. Vad är det för någonting? För det kan bli lite problem. Först läser du Romarbrevet 8 och 1-4. Det är så att Kristus har gjort allt. Men det gäller bara för de som vandrar i anden, inte de som vandrar i köttet. Aha! Det var någonting jag måste göra nu ändå. Jag är säkert i köttet. Ja? Ni vet, man placerar sig ofta där. Och det här måste vi försöka förstå tillsammans. Vad är det här anden och köttet? Vad är det för någonting? Och jag tror att vi med Bibelns hjälp kan göra det ganska, ganska klart. För att sen i vers 9-17 så talar Paulus nämligen om vem som du är. Anden och köttet. Den första kategorin. Köttet. Vad är köttet för någonting? Jo, det är ju min egen natur. Eller hur? Det är ju jag själv. Bibel 2000 har en bra översättning av det som är slutat, det som Romarbrevet 7 slutar med. Där står det så att lämnad åt mig själv så känner jag syndens lag. Köttet, det, om du lever efter köttet, då är du den som själv försöker sätta dig fri. Hänger du med? Köttet, det är när du håller på med ett självfrälsningsobjekt. Bara jag på något sätt gör det här eller bara jag arbetar med. Köttet, det är lagens väg. Eller hur? För att bara jag kuvar köttet, bara jag på något sätt lägger lagen över här, bara jag får mig nu att hålla de här punkterna, då kommer det att gå vägen. Köttet, då är jag utelämnat lagens väg. Och vad har Paulus sagt med de lagen? Jo, det blir inte någonting, utan det leder till fördömelse. Okej? Okay? Roten till synd, det är otro. Och otrons synd är försöket att rädda sig själv istället för att låta Kristus bli allt i mig. Andens väg däremot, köttet och anden. Andens väg däremot, det är den väg som Paulus målar upp här nu. Att det som anden vittnar om, står lite senare. Det att Kristus har gjort det för mig. Och nu har jag som två vägar att välja på. Antingen så fortsätter jag och försöker frälsa mig själv. Antingen så försöker jag fortsätta att helga mig, fortsätter att på något sätt rena mig, piska mig och så vidare. Eller så går jag hit och så ger jag upp och säger: Jesus, du har gjort allt för mig. Nu är det klart. Och det är som inte klart men, utan det är klart nu. Det är det som på något sätt befriar Paulus. Man ser befrielsen hos Paulus när han skriver det här brevet. Han känner sig fullständigt befriad. Låt oss läsa. I Romarbrev 8 då, och 5. Och lyssna då, om du tänker på köttets väg där du försöker frälsa dig själv, och andens väg där du tar emot det som Jesus har gjort för dig. Den som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör köttet till. Alltså du tänker med andra ord på vad det är du ska göra. Eller hur? Och ju mer du tänker på vad du ska göra, ju tyngre blir bördan. Därför att det är så mycket du borde göra för att renovera det här köttet. Det är som den här mannen som var skyldig kungen, ni minns de här, var nästan 300 000 årsverken. Jag frågar dig idag här på morgonen, hur länge tror du att du behöver arbeta på dig själv innan du duger inför Gud? Om det är den vägen vi ska gå. Ja? Det tar en stund innan du slipar bort alla dina kantigheter, innan du slipar bort alla dina olater. Det kanske tar de där 279 000 årsverkena. Därför att den som lever efter sin kötsliga natur, han tänker på det som hör köttet till. Men den som lever efter anden, alltså den som påminner sig om vad Jesus har gjort för mig, vad Gud i Kristus har gjort för mig, han tänker på det som hör anden till. Och sen säger han i vers 6, köttets sinne är död. Alltså den här vägen med att försöka frälsa sig själv, den är död. Den leder till mera bojor, mera fördömelse, mera krav, mera vita knogar, allt det här du ska göra. Men andens sinne är liv och frid. Vad vill du välja? Dum fråga. Det är bara pastorer som kan ställa sig dumma frågor. Ja? Det är klart du vill välja liv och frid. Det är klart du vill ta del av det. Men Paulus säger att det finns bara en väg dit. Du måste ge upp ditt självfrälsningsprojekt. Och det är de flesta av oss vårt favoritprojekt. Att fila på sig. Du måste ge upp det och säga: Jesus, du har gjort allting klart för mig. Du kan leva, och den här kyrkan var det också ganska ohjälpsam i det här förhållandet. Därför att vi har lite vi har bytt slogan. Vet du vad slogan är i de flesta andliga sammanhang? Vi har knyckt det från Nike, då kanske du vet. Just do it. Ja? Bara gör det. Vill du leva under den sloganen i ditt liv, eller vill du leva under den annan? Nej, det där var fel sida. Du är inte tysk. Märkte den observante. Vill du leva under en annan slogan? Det är fullbordat. Det är andens väg, det är köttets väg och andens väg. Här kommer vägval i ditt liv. Du kan säga så här, ska vi inte göra någonting? Det som händer, det händer. Bara här utslängd i universum och Gud kör, spelar så här, vad heter det? Flipper. Gud spelar flipper med det. Det flyger och far, precis som helst. Är det ett andligt, eller är det ett så här universum flipper vi är indelade i? Nej, absolut inte. Du kan göra ett val. Gud har skapat dig med förmåga att välja. Men skillnaden är inte, Gud har inte skapat dig med förmåga att hålla lagen. Gud har skapat, det har fel sagt. Du har inte en förmåga att hålla lagen. Det är inte där valet, det är inte där skiljelinjen finns. Utan skiljelinjen finns mellan de som ger upp sitt projekt att frälsa sig själv och de som säger, Gud, du har i Kristus redan gjort det klart för mig. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Och lyssna här, vad ärlig han är. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Varför säger han så? Jo, för ju mer du anstränger dig här, ju mer du försöker blidka Gud, eller ju mer du försöker vara rättfärdig i din egen kraft, ju argare på Gud blir du. Hallå? Jag träffar många troende. En av dem står här framför er. Jag träffar många troende som är arga på Gud. Varför då? Jo, för jag har ju kämpat. Jag har ju varit trofast. Jag har ju varit trogen. Jag har gått i Sion i 30 år. Eller, ja, så länge har jag inte varit här, men jag arbetar här. Ja, Jesus hjälp mig. Snart. Ja, jag kom hit, det var 16. Jag har snart varit här i 30 år. Gode Gud. Men i alla fall, jag har snart varit här i 30 år och så händer det här. Va? Den här vägen, köttets väg, det är en väg som leder dig till att bli arg på Gud. Till att tycka att Gud är orättvist, arma dar. Här kämpar man och står i och så händer det här. Va? Därför att vi tror att vi förtjänar någonting. Vi tror att vi har som samlat några andliga poäng. Så att nu har jag bra på saldo här. Nu kan jag ta ut lite och synda lite. Så här, för jag har lite andliga poäng. Du har inga andliga poäng. Hela Romarbrevet 1-7 säger det. Du har inga andliga poäng. Ditt saldo står på minus. Hallå? Hur bra går det för mig? Jättedåligt. Varför då? Ja, det går ju bättre än för dig. Ja, det är nog mycket troligt. Men vi är fortfarande på minus. Du vet, om jag drunknar med 30 meter vatten över skallen, eller om jag somnar i kaffekoppen, så drunknar jag oberoende. Nu kan det finnas någon som har upplevt traumatiska händelser här. Vi ska inte dra den här för långt. Va? Men jag är på minus. Och det räknar jag, självfrälsningsprojektets dilemma är det, att direkt tro att jag har någonting att kräva av Gud. Som när jobb till exempel. Fick som vi kan tycka, och som är sant, helt oförtjänt. Lida en massa med saker. Han var väl inte värd det där? Eller hur? Hallå? Jobb var ju Guds... omslagspojke kan jag säga, men det kan man inte säga. Det låter helt fel. Men Gud, jobb var ju Guds på något sätt, den här... vad ska vi säga nu då? Skyltdockan. Den här, jobb var den, vi tar det som det var då, så blir det kanske enklare. Jobb var den som när djävulen kom till Gud och sa att det är nog allmänt struligt här. Så, se på jobb. Eller hur? Han var ganska bra. Eller hur? Och så händer det här till jobb. Och Job kommer ur den här situationen och så klagar han på Gud. Och säger, varför har du hamnat med, lite underförstått, jag var väl inte så dålig. Och Gud då bara säger, var var du när jag skapade jorden? Va? Det är som blir tyst i klagoområdet. Därför att vi tror att vi har någonting att förvänta oss. Men den som står här har redan insett att ska det bli till någonting så behöver Gud i Kristus Jesus göra det och min räkning. Det är det handlar om. Det är det som säger, det är det som det betyder att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Hur blir jag i Kristus Jesus? Genom att arbeta hårt? Nej, genom att sluta arbeta. Hallå, österbottning. Va? kavla upp armarna och så ska vi nog se till att det här blir genombrott. Va? Hur kommer du till det här i Kristus? Jo, genom att sluta arbeta. Det är genom att sluta. Det här ska man börja säga att många troende. Sluta. Vi har gjort det. Sluta. Därför det ligger i ryggmärgen. Därför att vi är födda och uppvuxna i den här världen. Vi är födda och uppvuxna med att du förtjänar det som kommer mot dig. Va? Det är rätt åt dig. Ja, inte har du arbetat så hårt heller, så kanske det var lika bra att det där hände. Evangelium är kemiskt befriat från allt sånt. Evangelium är en hopplös syndare som får en oförtjänt nåd av Gud. Det är våran ställning. Det är där vi finns, inte bara när vi blev frälst, utan det är där vi ska leva. Det är där vi ska finnas varje dag. Gud, om inte det är för din skull, så då blir inte här någonting. Det är den människan som lever i det som får uppleva att fördömelsen försvinner. Det är den människan som kan ge jättemycket kärlek. Det är den människan som kan ge förlåtelse till andra. Varför då? Jo, därför att Gud i Kristus har förlåtit mig. Jag hade ingen insättning, jag hade inget saldo på banken, men Gud kom. Och så säger han, det finns ingen fördömelse, för du är i Kristus Jesus. Och nu har jag hållit mig så långt bort från utkastet så länge, så nu har till och med screensaven gått på. Paulus säger, ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Och det här är så otroligt lätt att glömma bort. Det är så otroligt lätt att försvinna från de här texterna. Köttets sinne, vi läser vidare i vers 7. Egentligen skulle vi bara kunna läsa det här, de här verserna och gå hem och bara tugga. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Ja, det var där vi var. Det underordnar sig inte Guds lag. Och tack och lov för Paulus. Han säger, och kan det inte heller. Ja, men, om inte du kan, varför kämpar du? Va? Om inte du kan, varför går du omkring med fördömelse och säger att ja, du räcker inte till? Det vet vi redan. Eller hur? Vi vet redan att du inte räcker till. Jämfört med, hur räcker man till inför Gud? Har du funderat på det någon gång? Va? Känner som James, ja, Gud, ja, så här. Va? Det funkar ju inte. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Alltså ett självförälsningsprojekt fungerar inte och det kommer aldrig att fungera. Du kommer aldrig att komma till den dagen då du når upp till det där. Men så säger han så här, hur kan han säga så här? Paulus, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör honom inte. Alltså här ser du att det är lite så on och off. Va? Varför kan han vara så självsäker? Om det vore en helgelsefråga, alltså helgelsefråga inom situationstecken. Om det vore en helgelsefråga så skulle inte han kunna vara så säker. Nja. Inte det läge för hej. Va? Inte det så säkert att du börjar nog närma dig. Det ser bra ut. Ja? Han säger, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Med andra ord handlar det inte om en ansträngning. På något sätt, nu ska jag verkligen leva efter anden. Det handlar om en kapitulation, om en position. Att den som, därför kan Romarbrevet lite längre fram och säga, om du med din mun bekänner Jesus för Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, så blir du frälst. Ja, om du riktigt jag undrar om du menar det där riktigt nu. Va? Jag menar, vissa predikanter arbetar ju stenhårt på att försöka få de människor han predikar för att tvivla på sin frälsning. Eller hur? Man var rätt så säker när man kom in i gudstjänsten, men när man går ut så är man nog inte riktigt övertygad. Va? Därför att det är nog få som blir frälsta, eller hur? Och man använder ju då, vad blir det nu? Matteus, det 7:e kapitlet. Jag kan hoppa dit lite grann. Matteus, det sjunde kapitlet, Jesu bergspredikan. Så det är inte vem som helst som säger det här, utan det är Jesus som säger så här: inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Och så står det så här: många ska säga till mig på den dagen, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er, gå bort från mig, ni laglösa. Varför trodde de här att de var inne fast de var ute? För det här är en sån berättelse. Jo, de trodde att de var inne på grund av vad de hade gjort. Eller hur? Hade vi inte i ditt namn gjort det här, och vi hade gjort det här, och vi hade gjort det här, saldo växer, vi hade gjort det här, och oj, 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 nu blir det snart bonus, och så hade vi gjort det här. Och så är vi utanför. Va? Så är vi inte ens innanför. Det är fullbordat, hade blivit ersatt med just do it. Och där kommer Jesu varningstext fram, att de kommer inte in i himmelriket. Göra hans vilja, det var det han började med, Jesus. Vad är det att göra hans vilja? Är det att försöka arbeta? Eller är det att acceptera att jag är förlåten? Va? Jo, genom att acceptera att jag är förlåten så gör jag hans vilja. Genom att acceptera att jag är förlåten så kommer jag till honom. Och genom att komma till honom så lär jag mig känna honom. Eller hur? Så att det jag försökte på min egen väg, det drev mig bara längre bort ifrån honom. Men när jag slutade försöka och istället gav upp och kom till honom och sa, herre, förbarma dig över mig, syndare. Så blev jag mitt i allt hans vän. Så blev jag mitt i allt förlåten. Så blev jag mitt i allt upprättad. Och började kvalificera mig för det här, den som vandrar i anden. Han har tillträde. Ni däremot, har du tagit emot Jesus som din frälsare och herre? Ja, det var länge sedan och det är lite season så. Nej, det var inte det jag frågade. Har du tagit emot Jesus som din frälsare och herre, så säger han, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Och så kommer det här som är lite svårt att förstå i början. Där det står så här: men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Då kan man tänka, ja, men det är ju så här då, det är någon sorts gnosticism, att det är våran ande, men kroppen, den kan vi slänga bort. Ha? Nej, det börjar där. På nytt födelsen, att bli född på nytt, det som Jesus talar om gång på gång på gång när han går här på jorden, att bli född på nytt, det är att jag föds på nytt, det är Guds sed, står det på ett annat sätt, bli planterat i mig. Jag blir född på nytt. Men så står det här: och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det här talar om helgelsen. Vem är det som ska helga? Jo, på samma sätt som du tog emot honom genom ett verk som han gjorde, så ska han göra era dödliga kroppar levande. Tror du inte att Gud har omsorg för att det finns negativa saker i ditt liv? Tror du Gud längtar, inte spelar det någon stor roll här hur du lever? Absolut inte. Men vägen till upprättelse, den kommer genom att överlämna dig åt honom. Vägen till upprättelse är inte gärningarnas väg, utan det är nådens väg. Det är den väg som leder till livet. Vi bläddrar. Så säger han så här: vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Så står det så här: om vi lever efter köttet kommer vi att dö, men om vi genom anden dödar kroppens gärningar så ska vi få leva. Här låter det igen på något sätt att Gud har frälst dig, men om du på något sätt, om du inte ser efter här nu, så kommer det att gå fel för dig. Då måste vi spegla det mot Det som han säger i Romarbrevet 8:1, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Är det alltså ingen skillnad då, säger du, hur jag lever? Är det alltså ingen skillnad på vad jag gör? Absolut. Det vi gör har horisontella konsekvenser. Vet du, horisontellt är det som går på det viset. Det har horisontella konsekvenser. Orsak och verkan. Eller hur? Har du levt tillräckligt länge för att inse det? Eller hur? Om du talar negativt om dina vänner, så är de snart inte dina vänner längre. Om du gör ett brott, så blir du bestraffad. Vilka horisontella konsekvenser har du just nu i ditt liv? Kanske vi ska stanna här och ta ett vittnesbördsmöte. Ja? Vi har alla horisontella konsekvenser i vårt liv. Saker och ting som inte vi kanske har skött, som inte vi har gjort på rätt sätt eller gjort på bästa sätt eller så vidare. Vi har alla saker och ting som verkar i våra liv för tillfället och verkar inte positivt. Men lyssna nu. Horisontella konsekvenser är inte samma sak som vertikal fördömelse. Det där var svårt. Horisontella konsekvenser är inte samma sak som vertikal fördömelse. För Paulus säger, det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Och samtidigt så upplever han horisontella problem och så horisontella utmaningar. Och de här sakerna behöver vi hålla skillnad på, därför att vers 1 är kanon. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Men ändå upplever vi på det här planet, upplever vi utmaningar. Och det var det som Luther talade om, det här begreppet som vi hade förra gången. Att simul justus et peccator, att samtidigt vara rättfärdig och syndare. Betyder det, vi var inne lite på det sista gången, betyder det att jag är lite rättfärdig och så är jag lite syndare? Nej. Det som Paulus beskriver i Romarbrevet 8, det är det att Gud har i Kristus Jesus förlåtit dig dina synder. Punkt. Okej? Okay? Inför honom är du rättfärdig genom Jesus Kristus. Inför honom är du fullständigt rättfärdig genom det som Jesus Kristus har gjort. Okej? Okay? Vad ska du arbeta? Det finns ingenting att arbeta på. Hallå, är du klar så är du klar. Om du börjar tälja lite mer på den här gubben, då är det snart ingen gubbe längre. Va? Därför att det är klart, det är fullbordat, allting är klart. Men samtidigt så upplever du i ditt liv, för då kan du tänka sig, men varför blev inte allting 100% bra när jag blev frälst? Har du tänkt den tanken någon gång? Jo, därför att du fortfarande är syndare i dina gärningar, i det som finns runt omkring dig. Vill Gud arbeta på det? Absolut. Hur arbetar han på det? Jo, genom att han låter sin nåd flöda över för dig. Eller hur? Han låter det han har få bli ännu mer en verklighet i dig. Om vi lever efter köttet, kan du översätta så här: om du fortsätter att arbeta på ditt självfrälsningsprojekt. Om vi lever efter köttet, så kommer du att dö. Varför kommer du att dö? Jo, därför att det var som jag sa tidigare. Ju mer du arbetar på dig själv, ju mer du anstränger dig på något sätt, ju mer fördömelse får du. Eller hur? För det är lite så här att ju mer du lär känna Gud, ju mer suverän är han än du trodde från början. Eller hur? Det är ungefär som du talar med en, diskuterar lite teologi här och där. Och du talar med någon som har läst teologi en termin på öppna universitetet. Så tror de att de kan precis allt. De vet exakt hur allting ska gå till och så vidare. Men talar du med en teologiprofessor, så har han insett, han vet så mycket, så han har redan insett hur lite han vet. Eller hur? Och om vi lever efter köttet, om vi fortsätter att arbeta på det här, så när vi tänkte att ja, men det här kräver Gud, det här ska arbeta på oss, ja, men så var det ju det där, och så var det där, det där, och så var det där igen. Ju mer du arbetar på det här, så kommer du att drivas bort ifrån Gud. Eller hur? Men Men om vi genom anden dödar kroppen, det här är ganska starka ord, eller hur? Om vi genom anden dödar kroppens gärning och säger åt vårt projekt, det är slut nu. Vitsord, 4-. Underkänt, det funkar inte. Om vi genom anden dödar kroppens gärning, då ska du få leva. Därför att evangelium, det är från död till liv. Eller hur? Att bli frälst, det är att dö till sig själv. Att dö till sina egna försök att behaga Gud. Att dö från sin egen prestation. Och att uppstå på nytt, i ett nytt liv. Det är beroende av Kristus. Eller hur? Där han, och det är okej för mig att säga ut de här orden nu. Men oj vad det är svårt. Eller hur? Oj vad det är lätt att slinka in dit igen. Om vi lever i det här, så är konsekvensen att vi inte har någon fördömelse. För det står, det finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Hur många av er har fördömelse någon gång? Räck upp en hand. Eller hur? Kanske du får räcka upp 2 till och med. Va? Varför har vi fördömelse? Jo, för att vi fortfarande är färgade av det här. Om du tror att du inte behöver höra det här, så är du ännu mer bedragen än du trodde från början. Vi behöver höra det här predikas för oss, därför att det är evangelium om Jesus Kristus, som det som han har gjort, det är det som kan sätta oss fria från det som Paulus säger, synden som snärjer oss eller som binder oss så hårt. Du kanske har kommit till tro ganska nyligen och på något sätt upptäckt det här att, men Jesus har ju gjort det här för mig och är glad i det. Det är fantastiskt, eller hur? Men efter en stund så börjar Jesus arbeta på dig. Och du ser att, och vilket är någonting positivt då förstås. Han börjar arbeta på dig, plocka ur saker och ting. Och sen blir du lite bättre. Och så, nu har jag blivit lite bättre.
Bingo.
Ja. Och det som Jesus arbetar på dig, du blev lite bättre, har blivit sämre för dig. Därför att du, från att fullt ha lita på Jesus, så bör du förlita på dig själv. Därför behöver vi, ursäkta terminologin, sparka varandra i baken i den här riktningen. Vi behöver sparka varandra i baken och säga, här ska du vara. Om ni inte tar emot Guds rike som ett barn, så kommer ni inte in överhuvudtaget. Fariseerna, de som trodde att de hade lite på radden, de som visste både ett och annat, de som kunde gamla testamentet utan till, de var hans största motståndare. Därför att han säger, om du inte kommer in som ett barn, så kommer du aldrig där, kommer du aldrig in. Vet du vad? Du kom in som ett barn. Du behöver fortsätta att vara som ett barn. Va? Varifrån kommer tröttheten? Vi talar ganska ofta nu för tiden att vi är trötta och vi är utmattade och vi tycker att vi är slutkörda och så vidare. Jo, tröttheten kommer ju från alla kraven. Eller hur? Du ska räcka till för det här, du ska räcka till för det här. Du ska göra dina studier klara i tid och du ska lyckas med det här och så vidare. Och så ska du hitta ett jobb och så ska du uppföra dig. Och så ska du hitta någon snygg till gift dig med och så vidare. Kraven, och så blir vi trötta. Här kallar Paulus det för trons vila. Vill du ha den? Ja. I julruschen. Behöver du trons vila? Ja. Jag behöver den desperat. Jag kan ju säga att det, ibland funderar på, jag kommer inte orka det här. Vi ska ta lite bikt här nu innan vi avslutar. Jag kommer inte orka det här. Varför då? Jo, för att jag glider över hit. Jag glider över i kraven och prestationerna igen. Och så, den som lever efter köttet kommer att dö. Det här är allvarliga saker. Det här är en sån här tilläggskurs. Ja, vi är lite nådesförkunnelse här nu. Det handlar inte om det. Det handlar om att du ska få fortsätta. Du som är nytroende eller du som är lite äldre. Det handlar om att du ska få fortsätta. Och vakna upp på morgonen och säga, tack Jesus att nåden räcker. Tack Jesus även för mig som hade en bedrövlig gårdag. Och det här var ju då en illustration. Min gårdag var inte så bedrövlig. Kanske förgårdagen, det var sämre. För mig som hade en bedrövlig gårdag. Tack Jesus för att nåden räcker. Den här barnsliga, naiva tron på att han som har sagt jag har all makt i himlen och på jorden, han har också makt att bära dig. Ni har inte fått, från vers 15, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle behöva leva, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Här är fruktan en ständig följeslagare. Har jag gjort tillräckligt? Räcker? Är jag frälst? Tänk på många troende som går och rabblar för att kyrkan har haft en korkad förkunnelse så ofta på det här. Så tvivel i människans frälsning. Därför att frälsningen handlar inte om gärningar. Det handlar inte om hur mycket du ber. Det handlar inte om hur mycket du läser Bibeln. Det handlar inte om hur ofta du går i kyrkan. Frälsningen handlar om att du har satt ditt liv i Guds hand. Att du har låtit honom frälsa dig. Att han har fått förbarma sig över dig, du som är en syndare. Men fruktan, den kommer i när du funderar, har jag gjort tillräckligt? Ni har inte fått slaveriets ande. Om du har slaveriets ande, lämna den här. Lämna den under julgranen eller någonstans. Släng den dit, därför att du har en möjlighet att gå befriad från den här gudstjänsten. Du har en möjlighet att få vara övertygad om att det finns ingen fördömelse. Inte ens i mitt liv, jag som är expert på fördömelse. Varför? Jo, därför att livets andeslag har gjort mig fri i Kristus. Nej, ni har fått en barnaskapets ande i vilken ni ropar Abba, Fader. Jag berättade tidigare om de här tvillingarna som min kollega på ABB fick, ABB Israel. Jag var försäljningsansvarig för Israel under ABB-tiden. Men när vi kom hem till honom, de var 2-3 år. Så kom vi hem efter en lång dag. Och så då de såg honom på gräsmattan där, så sträckte de upp händerna i luften. Abba, Abba, ropade de. Så kutade de. Preach it, preach it. Så här, fantastiskt. De satt inte och funderade på, undra om vi har ätit upp morgongröten tillräckligt bra eller någonting sånt. Utan de var bara helt vansinnigt glada att pappa kom dit igen. Därför att de hade ingen fördömelse. Därför att deras relation till deras pappa var inte prestationsinriktad. Utan det var inriktat på att det är min pappa. Han älskar oss. Pappa kan allt. Va? Och vi har faktiskt en pappa som kan allt. Och det enda han längtar efter, det är inte att vi ska vara under fördömelse. Utan det är att vi ska förstå att vi är barn. Vi tillhör honom. Och vad vi kommer att läsa lite längre fram på det nya året. Det finns ingenting. 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 Jag kände att du hade någon sagt där. Det finns ingenting. Men. Man bara, jag vill komma med ett men. Det finns ingenting som kan rycka oss ur hans hand. Det finns ingenting du har gjort, kommer att göra, som kan rycka dig ur hans. Därför att hans nåd och hans frälsning är starkare än det du gör. Han har beslutat sig för sig att adoptera dig. Han har beslutat sig för att ta sig an dig. Han har beslutat sig för att frälsa dig. Du tillhör honom. Till och med som Paulus säger, du är till och med slav under hans rättfärdighet. Du kommer inte ens därifrån. Du springer och du sitter fast. Eller hur? Jag vill härifrån. Det går inte, jag sitter fast. Han har satt fast mig i sin rättfärdighet. Barnaskapets ande vilken vi ropar Abba Fader. Anden själv, talar om den heliga ande. Vad gör han? Ganska förvirrat i Kristi kropp vad han gör. Det finns mycket han gör. Men det här gör han i alla fall. Vad gör han? Jo, han vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vad gör den heliga ande? Det var någon som sa det så fint. Jag måste säga det här nu i slutet av mötet, men nu går det så långt och julgröten bränns och allt möjligt. Nu måste vi snynna på här. Jo, jag hittade det. Jesus säger så här. Eftersom det är så svårt för er att tro, så har jag gett er en del av mig själv i förskott. Min ande som vittnar för er. Och han vittnar för dig att det är fullbordat. Han vittnar om Jesus. Han är den vad heter det, artiga delen i gudomen. Om man säger så. Han lägger inget fokus på sig själv. Utan han vittnar i ditt liv att du tillhör honom. Varför måste han säga, om du läser Romarbrevet och ser hur mycket Paulus upprepar sig, så tycker du att våran lilla Romarbrev säger det är ingenting. Han upprepar det gång på gång därför att vi har så lätt att tappa det. Jesus vet det, därför ger han oss av sin ande som vittnar att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligad med honom. När du sitter här, eller står, eller vad du gör, så sitter du fast. Eller hur? Om du inte skulle sitta fast, kan vi låta sångerna komma fram, ska vi sjunga en sång när vi slutar. Om du inte skulle sitta fast, skulle inte det du har varit med om i ditt liv ryckt dig bort från honom? Ta lite rekognosering av ditt liv, det du har varit med om. Om inte skulle sitta fast, eller vi ska säga så här, om det handlar om att du skulle hålla fast, skulle du vara kvar hos honom då? Inte en chans. Inte en chans. Du sitter fast därför att han har beslutat sig för att hålla fast i dig. Han har beslutat sig för att hålla fast tag om dig. Så finns det nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det enda han vill är att du ska komma till honom. Så han får visa dig sin nåd. Ska vi be tillsammans?